Hallå, mår ni bra? Ni här mår bra. Mår ni bra här borta? Ja, gött. Då är det lugnt. Jag har faktiskt inget roligt att säga idag i början. Så att jag tänkte att jag skulle sätta igång direkt idag. Vi är inne i tema den här månaden som vi brukar kalla för, som vi kallar för närmare. Ett tema där vi, som vi hoppas på ska få resultatet av att vi kommer närmare Gud, att vi kommer närmare varandra, men också och kanske framför allt att vi kommer närmare andra människor. Att vi kommer nära människor som vi just nu inte är nära eventuellt. Christer, vår pastor och föreståndare, pratade förra veckan om hur församlingens absolut viktigaste uppdrag och viktigaste uppgift är att vara med och nå nya människor. Människor som ännu inte är med i församlingen, människor som ännu inte har en tro på Jesus. Att nå nya människor och inkludera dem, och att församlingen hela tiden ska växa och bli större. Men också samtidigt att detta inte är någonting som vi behöver tänka att vi ska springa iväg var för sig och göra själva, utan någonting som vi ska göra tillsammans. Tillsammans är vi med och bygger den här kyrkan. Tillsammans så är vi med och stöttar varandra och hjälper varandra, beskyddar varandra. Vi ber tillsammans, vi möter tillsammans, möter Gud tillsammans och är med och utför Guds uppdrag tillsammans i den här staden, i den här världen. Och på så sätt så är vi med och inkludera nya människor in i den gemenskapen som vi bygger. Och jag tänkte jag skulle fortsätta med det här temat idag genom att kolla lite grann på en av mina absoluta favorittexter i Bibeln. Och jag döpt den här predikan till ett steg närmare. Vi ska kolla lite grann på Apostlagärningarna kapitel 8. Som jag tänkte vi skulle nu ta och börja med att läsa några verser där tillsammans. Det är alltså i en kontext där Jesus har dött och uppstått och uppstigit till himlen. Och där de första kristna nu, den första kyrkan, sprids över ett större område. Vi läser tillsammans, så här står det. En Herrens ängel talade till Filippus: gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Och Filippus stod upp och gick. Och se, då kom en etiopisk hovman som var eunuck och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen Candace. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus: gå fram till vagnen och håll dig tätt in till den. Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: förstår du vad du läser? Och mannen svarade: hur skulle jag kunna det om inte någon vägleder mig? Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta: liksom ett får som förs bort att slaktas och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnar han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte till hans liv togs bort från jorden? Och då sa hovmannen till Filippus: jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här? Om sig själv eller någon annan? Och då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vatten, och hovmannen sa det: se, här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Så han befallde att vagnen skulle stanna, och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet, och Filippus döpte honom. I den här texten så kan vi se att det finns framförallt två stycken huvudpersoner, eller hur? Dels så har vi den etiopiske hovmannen, och så har vi den andra killen Filippus. Och vi ska kolla lite grann, lite noggrant på de här personerna just nu, tänkte jag. Och vi börjar med den etiopiske hovmannen. Det står att han var eunuck. Någon som har en spontan tanke på vad det betyder? Handuppräckning? Ingen? Jag vet att min fru vet det. Eller hur? Ja? Precis. Han är kastrerad. När man jobbade på hovet under den här tiden då, så för drottningen som man, så var man tvungen att vara kastrerad. Jag antar att det är av praktiska skäl, helt enkelt, liksom, så att det inte ska uppstå några komplikationer. Om du förstår vad jag menar. Men han var i alla fall kastrerad. Jag har själv inte provat detta, men jag antar att det inte är jättehärligt att vara kastrerad. Ett problem bland många kan jag tänka mig är att man inte kan få några barn. Eller hur? Om man är kastrerad så kan man inte få några barn. Så det här var nog antagligen ett problem för den etiopiska hovmannen. För att i den här kulturen så är det bra att ha barn. Det är väldigt bra att ha barn. Någon som kan föra arvet vidare, som kan ta hand om en när man blir gammal, som kan föra liksom namnet vidare och släkten vidare. Men han hade ju inga barn. Så att när nu den här etiopiska hovmannen, när han någon gång i framtiden ska dö, så dör han utan någon som kan ta över efter honom, liksom, som kan föra hans namn och hans arv vidare. Så det är ett stort problem för den här killen som, by the way, verkar vara någon slags finansminister eller någonting i Etiopien. Och sen en annan grej är att han inte är jude. Etiopien är under den här tiden en provins i Sudan. Och i närheten av där han bor så finns det en judisk koloni under den här tiden, som han antagligen har kommit i kontakt med deras religion och deras tro på Javé som, och så vidare. Så han blir intresserad och troligtvis av den här religionen, och så drar han till Jerusalem, som vi kan se i texten. Han drar till Jerusalem för att få uppleva och få se den här guden som han har hört så mycket om och som han nu vet bor i templet i Jerusalem. Så han är på väg dit för att kanske vara med i gudstjänsten och tillbe Gud. Men det finns ett stort problem i detta. För att när i den judiska kulturen, om man är kastrerad, så får man inte vara med i liksom den judiska församlingen, i deras motsvarighet i kyrkan. Man är utesluten, man anses vara ohelig eller oren. Liksom. Det står så här faktiskt i 5 Mosebok kapitel 23. Ingen som är kastrerad, vare sig genom krossning eller stympning, alltså oavsett hur det gick till så att säga, så ska han få komma in i Herrens församling. Det finns liksom ingen chans, man får inte vara med. Den här snubben får antagligen inte ens komma in i tempelområdet. Så han blir antagligen besviken, om han nu inte redan visste detta innan. Men han får reda på av någon att det i profeten Jesajas skriftrulle finns ett löfte om att det här en dag ska förändras. Om att en dag så ska alla få tillhöra som tror på Gud, oavsett om man är kastrerad eller inte kastrerad. Så att antagligen därför vi nu kan se att han har fått tag i den här skriftrullen Jesaja, som han sitter och läser på vägen hem. Det står så här i Jesaja kapitel 56, vers 3-5. Den främling som har slutit sig till Herren ska inte säga: säkert kommer Herren att skilja mig från sitt folk. Inte heller ska enucken säga: jag är ett förtorkat träd. Ty så säger Herren: de enucker som tar vara på mina sabbater, som väljer det jag finner glädje i och håller fast vid mitt förbund, det vill säga de som tror på mig, de som tillber mig och tror på det jag tror på och så vidare. Och de ska jag i mitt hus och inom mina murar, i min församling, i mitt tempel, i min närhet ge ett minnesmärke och ett namn, en välsignelse som är bättre än söner och döttrar. Jag ska ge dem ett evigt namn som inte, aldrig, någonsin ska utplånas. Den här finansministern, den etiopiska hovmannen, han har framförallt två problem, eller hur? För det första, han är kastrerad, han får inga barn. För det andra, han får inte vara med i Guds församling, han får inte vara med bland judarna. Men den här texten ger ett löfte och en lösning om att en dag ska allt det förändras. Om att han en dag faktiskt ska få ett namn och en välsignelse som är bättre än söner och döttrar. Så att det inte ska spela så stor roll, utan han också ska bli ihågkommen när han, för alla de människorna som väljer att tro på Gud. Och han ska få tillhöra, han ska få vara med, för en dag ska Gud gripa in och göra en skillnad. Så man kan ju tänka att det inte är så konstigt att han nu sitter och läser den här skriftrullen liksom på väg hem. Han kanske liksom sitter och funderar på och filosoferar kring hur detta ska kunna bli en verklighet i hans liv. Och sen har vi den andra snubben i den här berättelsen. Filippus. Filippus, han är en slags ledare, typ pastor för en av de absolut första församlingarna i världen. Absolut första startade kristna församlingarna i världen. Så har han startat en kyrka som han har startat lite grann norr om Jerusalem i ett område som heter Samarien. Och där så är det, har han en församling där väldigt många människor tycks komma till tro på Jesus. Det tycks hända saker hela tiden. Människor blir helade, det sker lite under och tecken och människor får sina liv återupprättade. Och sådär. Och det händer saker hela tiden där. Liksom det är typ som någonting som man i, som vi kanske skulle kalla för några år sedan i alla fall, för en väckelsemöte. Liksom. Det var, ja, det hände saker. Det var fantastiskt, det var härligt, det var underbart, atmosfären var närvarande och sådär. Men så i den här texten så kan vi se hur Gud kallar Filippus för en stund bort från den här gudstjänsten, bort från den här församlingen till en väg som ligger öde. En öde väg, när man kan tänka sig att det kanske inte är så här jättehärlig atmosfär. Det är inte speciellt mycket människor där. Liksom. Det är inte så mycket lovsång. Människor blir inte så mycket helade. Utan den enda människan som förutom Filippus vid den här tiden i alla fall är på den här vägen är just den etiopiske hovmannen. Ingen annan är där. Och det här tänker jag ge oss en ganska viktig poäng. För att gudstjänsten är en viktig central plats. Det tror vi på. En central plats dit människor kan komma. Dit människor kan komma och möta Gud. Där det kan ske under och tecken. Människor kan bli helade och läkta och så vidare. Det tror vi på att det kan ske i gudstjänsten. Men gudstjänsten är inte exklusivt den enda platsen där människor kan få möta Gud. Är ni med? Gudstjänsten är inte exklusivt den enda platsen där människor kan få möta Gud. Utan även i det här fallet, på den här öde vägen, tycks människor kunna få möta Gud. Som den etiopiske hovmannen får göra i vår text. Pingstkyrkan i Lund, vi har gudstjänst här på söndagar, typ mellan 11 och 12. Då har vi gudstjänst här. Men det är inte bara mellan 11 och 12 på söndag förmiddagar som vi är den här kyrkan, som den här kyrkan existerar. Utan den här kyrkan existerar även imorgon bitti klockan 06:30 när alla pastorer är lediga. Och när alla vi andra människor har återgått till vår vanliga vardag och vårt vanliga liv. Även då så fortsätter Pingstkyrkan i Lund att finnas. För att det är vi som är med i den här kyrkan, som är den här kyrkan. Och vart vi än går fram så går också den här kyrkan fram. Så det innebär att även mitt i vår vardag, på våra öde vägar, där det inte känns som att det händer speciellt mycket, där det inte ber speciellt mycket eller sjunger speciellt mycket lovsång, där det kan kännas som att människor inte blir speciellt mycket förvandlade, åtminstone inte till det bättre. Även där tror jag, jag är helt övertygad om att människor kan få möta Gud genom dig och mig och genom de relationerna som vi har. Är ni med så långt? Gött. Så Gud, han säger till Filippus att gå fram till vagnen och håll dig tätt in till den. Eller med min tolkning, ta ett steg närmare den vagnen. Gå ett steg närmare. Han säger inte till Filippus, stå här nu lite grann på avstånd, iaktta och skrik någonting om att typ Jesus är vägen, sanningen och livet. Liksom. Inte Filippus som bara, hör du där borta? Ja, du där. Har du hört om Jesus? Det är inte så han gör. Det är inte det Gud kallar honom till. Utan Gud säger till Filippus, ta ett steg närmare den vagnen. Håll dig tätt in till honom. Och för mig så symboliserar den vagnen en livssituation som just nu den etiopiske hovmannen befinner sig i. En livssituation av kanske ensamhet. Kanske av utanförskap. kanske av besvikelse för att hans resa inte riktigt blev som han hade tänkt sig. Eller en situation av att vara på väg bort ifrån Gud, för att han är på väg bort ifrån det templet där han fortfarande tror att Gud exklusivt bor. Men det som är så fantastiskt med den här texten är att samtidigt som han tänker sig att han är på väg bort ifrån Gud, så är Gud i själva verket genom Filippus på väg rakt emot honom. Eller hur? Så Gud kallar Filippus att hålla sig nära den här vagnen. Och så står det att Filippus skyndade sig fram till den vagnen. Han skyndade sig fram. Det var inte så att han tänkte, när jag får tid över så kan jag gå fram till den vagnen och bygga relationer med de människor. När jag inte har så mycket annat att göra. Och tro mig, jag är övertygad om att Filippus hade en massa andra saker att göra. Han hade en stor växande kyrka dit människor kom till tro utan att egentligen veta ett smack om Jesus. Det var säkert massa människor han behövde ta kontakt med och bygga relationer med och liksom ha samtal med. Han behövde antagligen bygga fler ledare i sin ständigt växande kyrka. Han behövde hitta någonstans att samlas, för att antagligen så var det liksom fullt hela tiden. Det fanns säkert en massa problem att lösa, praktiska saker att ta tag i, som han kunde ha sagt att ja, men jag måste göra det först. Men sen när jag får tid över kan jag gå nära den här mannen och den här situationen. Men det gör han inte, utan istället så förstår han att det här är viktigt och kan skynda sig dit. Och på samma sätt så tänker jag att vi behöver tänka. Nyhet för vissa kanske är att vi kommer aldrig någonsin att få tid över. Är det någon som har haft tid över någon gång liksom? Okej, det kanske händer, jag vet inte. Men jag upplever i alla fall att jag får tid över. Att det helt plötsligt bara dimper ner 3 extra dagar i postlådan. Liksom. Bara, oj, nu fick jag en massa tid här. Liksom. Det händer inte. Utan enda sättet för mig att få tid är att jag tar mig tid. Att jag faktiskt skriver in i min kalender. Liksom. Mellan 10 och 12. Bygg relationer med andra människor. Utropstecken. För mig är det i alla fall enda sättet att faktiskt få tid till det. Att jag tar mig tid till det. Men det är lätt att säga att man har andra saker som är viktigare. Och när jag får tid över så kan jag göra det. Men jag tänker att vi behöver tänka lite grann som Filippus. Och skynda oss fram till de människorna som vi har i vår närhet. Som finns i vår vardag. För just nu, faktiskt precis samtidigt som ni är här. Och som jag står här framme. Så tror jag att det finns människor i er vardag. Och i er närhet som skulle behöva en relation med dig. Som skulle behöva lära känna dig bättre. För att kanske genom dig få lära känna Gud. För jag tror att det är ett behov. Människor har behov, och imorgon när du går till jobbet och i skolan så kommer du möta de behoven och du kommer möta de människorna. Låt oss ta oss tid till människor. Ja. Okej, så när Filippus kommer fram till den där vagnen så står det att han hör honom läsa profeten Jesaja. Nu har han alltså kommit nära vagnen. Nu är han så nära. Så nu när han är nära vagnen. Är nära hovmannen. Hoppas att ni förstår vad jag försöker säga här. Så hör han vad den här hovmannen tänker på. Han förstår vad hans problem är just nu. När han sitter och försöker förstå sig på den här. Och brottas med den här texten i Jesaja. Och på grund av det så känner han att han kan gå fram. Och fråga honom. Förstår du vad det är du läser? Förstår du vad det här handlar om? Kan jag hjälpa dig? Varav hovmannen då säger, ja visst, jättegärna, kom och sätt dig här bredvid. Och sen så läser de den här texten och sen så frågar hovmannen, kan du hjälpa mig? Vad betyder det här liksom? Och då så predikar eller berättar Filippus om Jesus, om hur Jesus som ett lamm offrade sig för vår skull, tog vår synd på sig, tog vårt straff så att vi ska kunna bli fria och förlåtna, hur vi fick försoning så att vi, oavsett vår bakgrund och oavsett vårt nuvarande tillstånd, oavsett om vi är kastrerade eller inte, kan få tillhöra, kan få vara med och kan få tro på Gud, tillbe Gud och komma nära Gud. Och i respons på det sen så låter då hovmannens, han kommer till tro och låter sig döpas. Och det är berättelsen egentligen. lite snabbt på 20 minuter, om den etiopiske hovmannen och Filippus. Men det viktiga med den här texten är att komma ihåg att den etiopiske hovmannen hade troligtvis inte kommit till tro den här dagen om inte Filippus berättade för honom om Jesus. När Filippus frågade honom, förstår du vad det är du läser? Så svarade den etiopiske hovmannen, hur skulle jag kunna förstå om ingen vägleder mig? Hur skulle jag kunna förstå om ingen förklarar, eller hur? Hur skulle människor kunna förstå vem Jesus är om ingen berättar vem Jesus är? Det är en viktig poäng. Men samtidigt så hade Filippus aldrig fått chansen att berätta vem Jesus är om han inte hade hört vad den etiopiske hovmannen brottades med och filosoferade kring. Vad som låg på hans hjärta, vad som låg djupast i hans liv just nu. Hur hans situation såg ut. Men samtidigt så hade han aldrig hört vad den etiopiske hovmannen läste om det inte var så att han höll sig nära den här vagnen och lyssnade. Och han hade aldrig ens kunnat komma dit till den platsen om det inte var så att Gud kallade honom dit. Eller hur? Och på samma sätt så tror jag att Gud kallar oss in på öde vägar i vår vardag, in i situationer, in i människors liv. Kallar oss till att möta människor just där de är och just där de befinner sig just nu. Inte stå på långt avstånd, iaktta människor, kanske döma människor och typ skrika till människor eller lämna ut lappar till människor. Utan faktiskt komma nära människor och bygga relationer med människor. Förstå oss på människor, älska människor, se människor, känna med människor, bry oss med människor. Och på så sätt komma nära människor. För då tror jag att vi hör vad människor brottas med. När vi lyssnar så kan vi höra vad som faktiskt finns i människors liv på riktigt. Vad de brottas med, vad deras bekymmer är just nu. Och då kan vi göra som Filippus, går fram och fråga, förstår du det här? Kan jag hjälpa dig? Och en annan viktig poäng med den här berättelsen är att Filippus aldrig någonsin tvingar på den etiopiske hovmannen ett budskap som han egentligen inte är intresserad av att höra. Det står så här. Att hovmannen bad Filippus sätta sig i vagnen bredvid honom. Det var inte så att Filippus bara sprang upp där och satte sig där utan att fråga först. Liksom. Utan det var först när hovmannen bjöd in Filippus in i livssituationen som han gick upp och satte sig. Och lite senare så kan vi se hur det står att hovmannen bad Filippus, jag ber dig berätta för mig om vad den här texten handlar om. Och då, när, det är ganska enkelt, men då när hovmannen har bett Filippus, då börjar Filippus berätta om Jesus. Men det sker hela tiden på hovmannens premisser. Ser ni det? Att det är hela tiden hovmannen som på något sätt inbjuder Filippus att föra ett samtal med honom. Och lite åt det hållet tänker jag att vi behöver tänka också i våra relationer. Att vi vill inte tvinga på människor ett budskap som de egentligen kanske inte, eller just nu inte är mogna för att höra eller intresserade av att veta av. Utan vi behöver, precis som den etiopiska hovmannen gjorde, hålla oss nära människor först och främst. Bygga relationer med människor. För då tror jag att det kommer uppstå de här situationerna då vi får möjlighet att dela vår tro. Dela det som vi brinner för, det som finns i oss. Och då tror jag, eller jag är helt övertygad om, att i en sån kontext så kommer människor att komma till tro. Och kommer låta sig döpas. Men det kommer aldrig hända om inte vi vågar ta ett steg närmare människor. Och här kan vi göra mitt i vår vardag, mitt i våra liv som vi befinner oss i just nu. Och det här är en anledning till varför vi i den här kyrkan vill lyfta upp vikten av den mindre enheten. Av det vi kallar för smågrupper, eller hemgrupper, eller bönegrupper, eller vad du än nu vill kalla det. Christer pratade om det förra veckan. Hur viktigt det är att vi i den mindre enheten bygger den stora enheten. I den lilla församlingen bygger den stora församlingen. Hur vi träffas och i de mindre grupperna lär känna varandra bättre. Kommer varandra närmare och på så sätt är med och bygger den stora församlingen. Jag ska läsa en grej som jag skrev häromdagen som är så bra så att jag inte kan säga det bättre än det jag redan skrivit. Vi vill att våra grupper ska vara en plats där det är naturligt för nya människor att vara med. En plats där man oavsett om man tror eller inte kan känna sig välkommen, inkluderad och hemma. En plats där man oavsett situation eller bakgrund kan känna sig trygg i att dela livet med andra. Där man kan vara öppen och ärlig eftersom att det är en plats där man kan känna sig sedd, hörd och accepterad. Där man på riktigt bryr sig om varandra, respekterar varandra och hjälper varandra. Jag tänkte att jag ska avsluta med att läsa en text som vi utgår lite grann från i det här temat ifrån Apostlagärningen kapitel 2. Vers 42-47, där det just står om den bibliska modellen liksom av en sån här typ av gemenskap. Det står så här att de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödbrytelserna och bönerna. Och fruktan kom över alla och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde delade ut till alla efter vad var och en behövde. De fanns där för varandra, de stöttade varandra, de hjälpte varandra både socialt och ekonomiskt. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De delade livet med varandra. De träffades inte bara till söndagsgudstjänsten klockan 11 liksom, utan de delade livet med varandra. De umgicks i veckorna. De fanns där för varandra, stöttade varandra genom allt i livet. Och de verkade vara inkludera andra människor i detta också, för de prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Andra människor tycktes bli attraherade av deras sätt, deras gemenskap och deras sätt att hjälpa och stötta varandra, så att också kom massa människor till tro också. Herren ökade varje dag skara med dem som blev frälsta. I den gemenskapen så kom människor till tro. I den gemenskapen fick människor sina liv förvandlade. Och det är en sån gemenskap som vi drömmer om att fortsätta kunna bygga i den här kyrkan. En gemenskap där en öppen och ärlig och kärleksfull gemenskap. Där vi finns där för varandra, hjälper och skyddar varandra genom allt i livet. Och där vi kan inkludera nya människor på ett naturligt sätt. Så att de också får känna sig delaktiga i någonting mer och någonting större. Och därför så vill vi den här hösten starta några fler sådana mindre grupper. Och om du är intresserad av att vara mer i en sån gemenskap, om du inte redan är det, så prata gärna med någon.